Ja, Herre Jesus, jag bara prisar dig, bara ärar dig. För att du är den som kan ge alla själar ro och vila. Herre, tack att vi har möjlighet att få komma till dig den här förmiddagen. Herre, tack att vi får komma inför dig varje dag och kunna få ro. Tack Herre att varje morgon nu vaknar upp och känner oro, så får vi vända oss till dig med vårt hjärta. Herre, tack för att du ger oss ro för dagen. Tack Herre att när vi lägger oss på kvällen och känner oro och rastlöshet, Herre, tack att vi får komma till dig. Att vi får lägga all vår oro och rastlöshet hos dig, Herre. Tack Herre att du är den som kan ta all oro, all rastlöshet. Tack Herre att du ger den frid som ingenting annat kan ge, Herre. Och jag prisar dig, Herre, för detta. Tack för att det här får vara en förmiddag, Herre. Vi får vara inför dig. Och Herre, låt ditt ord få ge frid åt var och en den här förmiddagen, Herre. Och Herre, jag tackar dig för din makt. Och jag bara prisar och upphöjer dig. Tack för vad du har att ge som ingen annan kan ge, Herre. Jag bara prisar dig för det. Amen. Halleluja. Amen. Amen, amen. Gott. Tänk vad gott att kunna få deklarera att bara hos dig har min själ ro. Det har ju varit några år när det har varit lite på modet att det ska vara sinnesrogudstjänster. Och det finns säkert bra och mindre bra av dem. Det viktiga är ju i det här att det är Jesus som är fokuset. Att det är Jesus som får vara den som ger ro. Det är ju så lätt att ta till så mycket andra tankar och idéer och läsa lite sliskiga dikter här och där, som jag ibland tycker att det händer. Man kan läsa några tänkvärda ord ifrån den ena och den andra människan. Men ytterst så är det bara Jesus som kan ge frid och ro. Som sinnesro, gudstjänst, det är Jesus är den som ger ron. Det måste gå helt underbart. Med lovsånger och det finns de här taizé-sångerna som är lugnare. Men de ger ro därför att de är Kristus-centrerade. Tänk vad mäktigt. Det var inte dagens tema, men det var lite jag känner den här sången att det finns så många som påstår sig kunna ge ro och frid. Både i kyrkorna och utanför. Det finns så mycket historia, det finns så mycket den ena med den andra. Det är med stenar och det är med vishet och det är så mycket annat som säger sig kunna ge ro och frid till själen. Men det finns bara en som kan ge en frid och en ro som består. Och det är Jesus. Ämnet idag. Den som har läst predikotexten har sett temat, rubriken. Där står det: han var inkonsekvent. Och naturligtvis så är det Jesus det handlar om. Att Jesus var inkonsekvent. Först måste vi titta på vad ordet inkonsekvent betyder. Det är ju sånt här litet klurigt ord kanske. Därför tog jag fram Svenska Akademins ordlista. Och där står det så här: betydelse. Om person som i sitt tänkande och handlande och dylikt, står det, brister i följdriktighet, icke följdriktig, självmotsägande, även om dylikt tänkande i omdöme, handlande. Och sen så står det till slut: icke sammanstämmande med någonting. Det betyder alltså att vara inkonsekvent. Jag, i mitt tänkande och i mitt handlande, så brister jag i följdriktighet. Betyder det. Och är självmotsägande. Ja. Och då påstås det att det här var en av Jesu ledarmissar, att han var inkonsekvent. Då är texten så här: från början var Jesus övertygad om att hans kallelse bara omfattade människor av den judiska tron. Men ett möte med en kananeisk kvinna som bad honom om hjälp blev startskottet för globaliseringen av Jesu budskap. Kvinnan fick Jesus att förstå att hans uppdrag var gränslöst och därmed ändrade han sin affärsidé. Alltså den här personen som har skrivit det utgår då ifrån mötet med den kananeiska kvinnan. Och vi ska läsa om den här, om mötet med den här kvinnan, ifrån Matteus 15. Så att vi får historien i det här och förstår tankegångarna. Matteus 15. Och då är det ifrån vers 21. Så läser jag några verser framåt. Och rubriken är en kananeisk kvinnas tro. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från dessa trakter och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom: Skicka iväg henne. Hon följer ju efter oss och ropar. Han svarade Jesus alltså: Jag är sänd endast till det förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sade: Herre, hjälp mig. Han svarade: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sade: Jo, herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne: Kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Här har vi berättelsen om den kananeiska kvinnan. Om man nu bara läser de här verserna som står, som jag precis läste, rakt upp och ner och ingenting mer, då kan man ju sätta ihop det här så att det låter inkonsekvent. Det går. Men det är ju så, även om vi inte tycker om orden måste ibland, vi försöker undvika det för att vi tycker att ordet måste känns så jobbigt. Men jag måste ju faktiskt betala mina räkningar. Annars så kommer ju en inkasso, och efter inkasson så kommer kronofogden med indrivning. Så jag måste ju faktiskt betala dem. Gör jag det inte så blir det konsekvens. Det är så med Bibeln också. Den måste ju ses i sin helhet. Precis som det här, ifrån det första bladet till det sista bladet. Det går inte bara plocka en vers här och några verser där och sen tycka och tolka utifrån bara just det stället. Därför att då får man ihop, då kan man få ihop den här berömda ordalydelsen: Därefter gick han och hängde sig, gör också du samma sak. Ja, plockar man en vers här och en där, då får du ihop det här. Så att för att reda ut det här som verkar vara Jesu inkonsekventa handlande, så måste vi alltså fastslå vad står det skrivet i Bibeln om det här. Som ni redan har förstått så påstår jag redan nu att Jesus var inte inkonsekvent. Inte alls, inte alls. Och det kommer Bibeln snart att visa. Nu var det så att den här kananeiska kvinnan var inte den första hedningen som Jesus hjälpte och botade. Så här står det i, vi går till Matteus 8. Matteus 8 från vers 5. Det står så här som överskrift: En hednisk officers tro. Jag vill komma ihåg att det stod i den här rubriken som journalisten skrivit att mötet med kvinnan, den hedniska kvinnan, den kananeiska kvinnan, var startskottet för en globalisering. Det är som att Jesu budskap inte bara gällde judarna. Men Jesus hade faktiskt redan träffat en hedning tidigare. Matteus 8. Då Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Sen läser vi vidare vad som händer. Så vet vi att den här tjänaren blev frisk. Officeren var en romersk officer. Skillnaden mellan den kananeiska kvinnan och officeren, det var att det som hände här i Kapernaum, det var ju på judiskt område. Fast det var ju romarna som hade ockuperat det här området. Och det Jesus gör, det är att han botar en officers tjänare. Och då ska vi komma ihåg att romarna, de var definitivt inte några älskade människor av judarna. Tvärtom. Det var nog 10-topplistan på de mest hatade människorna som fanns, romarna. Det var att romarna hade ju ockuperat judarnas land. Det var romarna som bestämde. Det fanns en kejsare som sa, så här ska ni göra. Det fanns en lag som sa att en romersk soldat kunde hugga tag i en jude och säga att bär min utrustning en viss bit då. Och sen när juden hade gjort det så kunde han plocka nästa jude och säga, bär min utrustning en bit. Och sen skulle de ha skatt av honom på alltihopa. Så att romarna var inte alls omtyckta, tvärtom. Det här var kanske ingenting man sa offentligt, att man hatade romarna. Men de var inte omtyckta. Den här mannens tjänare botar Jesus. Så att han hade faktiskt redan haft ett möte med en hedning. En riktig hedning skulle nog en jude kalla det här. Men som sagt, officeraren mötte han ju på judiskt område. Kvinnan mötte han på hedniskt territorium. Man skulle kunna säga så här att Jesus hade helt enkelt rest utomlands. Det här var en resa som var lite längre. Och att Jesus drog sig undan till den här provinsen och städerna, det är alltså provinsen Fenicien, beror förmodligen på att Jesus hade behov av att få dra sig tillbaka en tid. Han behövde lugn och ro för sig själv och få vara tillsammans med lärjungarna. För att överallt där Jesus fanns på judarnas område så var det ju alltid turbulent. Ni vet hur det gick, det var antingen så var det fariserna och skriftlärda som jagade honom, eller så var det andra människor som hela tiden kom och ville ha hjälp, och hela tiden överallt var det människor. Så att han behövde dra sig undan någonstans där han inte var känd och få lugn och ro. Och det här var ju ganska säkert, därför att nu befann han sig på ett område som var judarnas gamla fiender helt enkelt. Så det visste han ju, att här kommer inte massa fariser och skriftlärda och judar att följa efter. Det var han säker på. Här kommer jag få vara alldeles för mig själv. Nu blev det ju inte riktigt så. Därför att människorna i den här provinsen upptäckte vem Jesus var. Vi ska vara kvar i Matteus 15 just om kvinnan. Och ska vi läsa vers 24-26 i Matteus 15. Det är Jesus som säger så här, vi läser dem igen. Jesus svarade, jag är sänd endast till det förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sade, Herre, hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Den här berättelsen finns angiven i Markus också. Och vi går till Markus, Markus 7:7-27. Och då tar vi också bara just de här orden. Där har ju rubriken en hednisk kvinnas tro. Från Markus 7:27. Jesus sade till henne, låt barnen först få äta sig mätta. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Det finns en skillnad på Matteus och Markus som vi kanske behöver förstå här. Matteus, han skrev för judekristna. Och därför är betoningen i Matteus väldigt stark på att Jesus är judarnas messias. Det var han ju tvungen, eftersom han skulle tala till judarna. Markus däremot, han skrev för icke-judar. Alltså hade han inte samma behov av att säga till icke-judarna, det vill säga hedningarna, att Jesus är judarnas messias. Då hade det blivit lite konflikt. Så att därför var han mer Markus, att han skrev direkt till hedningarna och Matteus för judarna. Så därför är orden lite annorlunda i vissa delar i Matteus och Markus. För att som sagt, Matteus behövde förklara mer för judarna. Och då är frågan, varför kallade Jesus kvinnan för hund? För att det var ju det han gjorde. I det här. Hur kan det här gå ihop med Jesus kärlek och omsorg i människor? Att han kallar en kvinna för hund. För att det är hela undermeningen i det här. Det är det han gör. Mm. Då måste vi förstå den tradition som fanns på den tiden bland judarna. Hund på den tiden. Det var den judiska benämningen på hedningarna. Så lågt stod alltså en icke-jude i judarnas ögon. Det var en hund. Det var en människa som inte var jude, var inte mer värd. Du kunde bli en proselyt. Då var det en hedning som hade omskurit dig och genomgått en viss process och blivit en jude. Fast du var ingen riktig jude. Men du hade åtminstone lämnat hundstadiet. Men hund, så var judarnas benämningar på hedningarna. Och därför tror jag att Jesus använder det här när han talade till kvinnan. Därför att kvinnan var säkert van som hedning att vara hund i judars ögon. För Jesus, han var ju jude. Och det visste hon säkert alla gånger. Därför var inte de här orden speciellt konstiga för henne att höra ifrån en jude. Så vad Jesus gjorde i samtalet med kvinnan, det var att han kallade henne hund. För att det förstod hon. Därför att när fortsättningen kommer, kvinnan ger ju ett svar. Och kvinnan lever ju i kulturen och förstår alltihopa. Och vad svarar då kvinnan? Matteus 15, 27-28. Då svarar kvinnan, hon sa det: jo, herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Nu börjar det faktiskt bli väldigt djupsinnigt i det här. När man börjar läsa mer och mer av det här. Och förstår det här. Vers 28. Då svarade Jesus henne: kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Det här är så enormt spännande när man börjar läsa det här. Och gå in i djupet på vad som händer. Nu ska vi gå till apostlagärningarna. Och då kommer vi få ett svar på det här. Då kommer vi förstå den här tankegången med hundarna. Apostlagärningarna 13. Här kommer hela svaret. Det är det som är härligt med Bibeln. Men det är att man måste ha med hela. Man måste fortsätta att läsa. Man kan inte bara plocka en vers här och där. För då funkar det inte. Apostlagärningarna 13. Det är Paulus och Barnabas som är igång här. Och vi läser ifrån Apostlagärningarna 13. Och från vers 45. När judarna fick se allt folket, så kom det en mänsklig aspekt. Fylldes det av avund och hånade Paulus och sa det emot honom när han predikade. När judarna fick se allt folket, fylldes det av avund och hånade Paulus och sa det emot honom när han predikade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt. Lyssna på det här nu. Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visade ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna, ty så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna, för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta blev de gladade och prisade Herrens ord, och det kom till tro. Den här versen, vers 47, är hämtad ifrån Jesaja. Vi ska läsa det också. Så att Paulus och Barnabas, det var inget pånytt kommet de hade tagit det här, utan det här står i Jesaja. Så att det här var redan nedskrivet långt, långt innan. Jesaja 42 och vers 6. Då står det så här: jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folken. Och så ska vi ta den här underbara vers 7. Den är så underbar. För att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen, de som sitter i mörker. Det var det här som Paulus och Barnabas citerade ifrån. Jesus, han var inte alls övertygad om att hans kallelse bara gällde det judiska folket. Tvärtom. Däremot, det vi ska komma ihåg i det här, som har blivit en feltolkning alltså, det som har skrivits som ledamissen, det var så att judarna skulle ha första king på evangeliet. Det var judarna som först skulle få höra evangeliet. Det var de som först skulle få erbjudandet om frälsningen. Det är för att judarna är ju trots allt Guds egendomsfolk. Den statusen har de. Därför var det de som först skulle få det. Sen när evangeliet hade spritts ibland judarna, då är det dags att gå till nästa. När det var klart hos judarna, då gick man till hedningarna. Och det här står på flera ställen om det här. Den som sagt ställningen hade, eller har, Israels folk, judarna. Det var ju som Paulus och Barnabas sa: ni vill inte veta av evangeliet. Bra, då går vi någon annanstans. Ni vill inte veta. Varför ska vi stå här och prata för er? Ni vill inte lyssna. Det är ingen mening att stå och prata för tomma öron eller döva öron. Långt, långt innan Jesus mötte kvinnan, den kananeiska kvinnan, så var det bestämt att frälsningsuppdraget var gränslöst. Psalm 22. Jesus, han blir bara mer och mer konsekvent ju mer den här predikan går. Psalm 22. 22 och 28. Så här står det: alla jordens ändar ska tänka på det och omvända sig till Herren. Hedna folkens alla släkter ska tillbe inför dig. Ty riket är Herrens. Han råder över hedna folken. Redan här är det förutbestämt och sagt att frälsningen ska också gälla hedningarna. Det ska gälla alla människor. Men först var ju Jesus tvungen att komma. Vi ska ta ett ord till ifrån Jesaja. Det är viktigt att vi tar det här, att vad står det skrivet, för att få det här. Jesaja 56. Jesaja 56. Det ska vara vers 3. Sen vers 6 och 7. Den främling som har slutit sig till Herren ska inte säga: säkert kommer Herren att skilja mig från sitt folk. Sen kommer in på det här med enucken. Det var ett speciellt folkslag som tjänade. Inte heller ska enucken säga: jag är ett förtorkat träd. Så går vi till vers 6. Den främling som har slutit sig till Herren och som vill tjäna honom och älska Herrens namn, ja, som vill vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten så att det inte ohelgar den och som håller fast vid mitt förbund, de ska jag föra till mitt heliga berg. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. För alla folk. Redan här i Jesaja så är det fastslaget att mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Inte längre bara alltså det judiska folket. Även offrena ifrån hedningarna som slaktades och offrades till Herrens ära skulle Herren godta. Här hade alltså Gud redan sträckt ut sin hand och sagt, också ni är ju människor som jag har skapat, som jag älskar. Visst, judarna fick höra det först, men de vill inte ha det. Och det är väldigt känsligt än idag att undervisa en jude, att tala till en rättrogen jude om att Jesus är Messias. En rättrogen jude tror fortfarande inte att Messias har kommit, att Jesus är Messias. Och det har funnits perioder när kristna har evangeliserat mer i Israel. Och det här har varit väldigt känsligt, det har varit väldigt upprörda känslor när man har kommit ner och evangeliserat. Det kan ibland faktiskt nästan vara känsligare att evangelisera bland judarna än bland muslimer. Därför att det här blir så brännhett, så väldigt. Tänk vad underbart att Guds frälsning gäller alla människor, varenda en. Det betyder att då gäller det mig ju. Jag är ingen jude, jag är inte ens proselyt. Jag kan inte påstå att jag är någonting av det. Jag har inte ens varit i Israel. Jag är väl i en judes ögon en tvättäkta hedning. Och en viking eftersom vi är födda i Norden. Ovanpå alltihopa. Och vikingarna längre tillbaks. Det var ett folkslag som härjade och slogs och plundrade. Hittade på mycket elände. Så är både hedning och viking då. Och tänk att mig gäller frälsningen. När jag läser Bibelns ord. Så står att jag får bli frälst. Och när ni läser, ni är också hedningar och vikingar allihopa. Ja, då säger Bibeln att ni kan bli frälsta. Och det är ni ju redan. Tänk vad härligt. Jesus var inte alls inkonsekvent. Tvärtom. Han var så konsekvent han bara kunde bli. Det var bara tågordningen lite hur det gick till. Som det handlade om. Och här, nu kommer det här sista. Det stod ju så här som journalisten har skrivit att Jesus ändrade sin affärsidé. Nu är det så att Jesus hade inte en affärsidé. Han tjänade inte en krona på det här. Tvärtom. Inte en krona. Han hade inga aktier i något företag. Han hade inte köpt in sig i den romerska makteliten. Han hade ingenting med det att göra. Han hade inte köpt in sig med makt hos fariser och skriftlärda. För att så gick det ju. Tillräckligt mycket pengar så kunde man ju köpa sig till romersk medborgarskap och få makt och position. Jesus hade och har ingen affärsidé i sitt evangelium. Vet du vad han hade? Han hade, eller han har, en räddningsplan för hela mänskligheten. Jesus har en räddningsplan för hela Smedjebacken. Alla större företag och kommuner, de har ju någon som, det ska finnas en sån här katastrofplan, en räddningsplan, att vad händer om det blir en översvämning, vad händer om fundia börjar brinna och allt det här. Då finns det en räddningsplan, en katastrofplan. Jesus har en räddningsplan. Har du tänkt på det? Han har en räddningsplan för varenda ofrälst människa på denna jord. Tänk vad underbart. Han har en räddningsplan för varenda människa i hela Smedjebackens kommun. Och där får vi vara en av de församlingarna som finns. Och då är frågan, har vi öppnat hans underbara räddningsplan? Ja, dels så finns det i Bibeln. Där står instruktionerna, hur blir människan frälst? Munnens bekännelse och hjärtats tro. Det är den första. Att gå ut och möta människor. Där de finns. Och sen det här med visionerna som Gud börjar ge. Därför att det här skiljer ju mellan ort och människor. Beroende på hur det ser ut. Men jag tror att Gud, han lägger ner visioner i våra liv. Han har en räddningsplan som han vill plantera hos oss. Det enda vi bara måste komma ihåg med den här räddningsplanen, det är att vi kan bara fullfölja den tillsammans med honom. Vi kan aldrig nå den själv. Vi kan aldrig utföra den själva i egen kraft. Utan det är han som är, och vi ska kalla det ordförande, det är Jesus som är kraften i den här räddningsplanen. Det är han som ger direktiven. Det är han som ger visionerna. Och precis som ute i samhället, när brandkåren ska åka ut och släcka en eld, då säger ju räddningsledaren, han som är lagledare eller skiftledare, så säger han till sina brandmän: släck där, klättra upp där, klättra ner där, gå in där. Om de då inte gör som skiftledaren säger, då kan det gå illa. Det kan ju vara så att någon kanske trampar igenom ett tak för att de inte skulle varit där. Kanske är det så att det händer någonting. Någon försvinner runt bakom något hörn på ett hus, fast skiftledaren inte har sagt det. Har han ingen aning om att det är en gubbe där bakom, så händer någonting. Det är för att den här brandmannen kanske tyckte, ja men jag går runt här och skvätter lite vatten på hörnet. Jesus har en räddningsplan som vi behöver följa. Och ibland så är det enklare att följa sin egen vilja. Jag kan ju bara prata för mig själv. Det är mycket enklare att följa sin egen vilja ibland. Därför att det är mycket bekvämare, eller hur? Man behöver inte brottas så mycket med sin egen vilja, eller hur? Om jag känner att det här ska jag göra nu, inte brukar ni brottas med den tanken. Däremot, om någon kommer och säger, hur du, gör så här istället. Ja, då vet vi hur vi brukar tänka ibland. Och här reagerar vi lite olika, lite beroende på våra händer och vad vi är för sinnesstämning. Det finns de som blir jättearga som säger, nej, inte en chans. Jag har bestämt, så här ska jag göra. Jag tänker inte göra som du har sagt. För att nu vill jag så här ska det vara. Den egna viljan har man ju egentligen aldrig problem med. Den flyter ju bara på sig själv. Den är ju som ett stort vattenfall som bara forsar fram. Och ibland kanske den inte är i linje med Jesus. Men han har en sån underbar räddningsplan. Men ibland kan det ju ta tid innan vi har fått hela räddningsplanen på plats. Även om vi har kommit så att vi känner och kan säga i vårt hjärta, Herre, visa din vilja och dina visioner. Så det är inte säkert att han samma dag lägger den på bordet. Hela. Men den kommer bit för bit för bit kommer den. Sakta men säkert. Och nu ska jag krossa illusionen för den här journalisten att Jesus hade en affärsidé. Ett par sista bibelställen. Det första är Johannes 3:16. Det kan vi så väl så att det är nästan inte så att man behöver Bibeln för det hela. Att så älskade Gud hela världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och så vers 17 och 18. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen, och lyssna på ordet världen, vad är världen? Det är väl alla människor som finns på jorden, ifrån sydpolen till nordpolen, allt däremellan. Inte för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och så kommer svaret i vers 18. Den som tror på honom, Jesus, blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Här brottar många människor med just det här. Måste jag tro för att inte bli dömd? Och många målar upp Guds kärlek så enorm så att det innefattar även de som inte tror. Kärleken innefattar alla människor så långt att erbjudandet finns. Räddningsplanen finns. För Andersson till Östlund att bli frälst. Och Öman att bli frälst. Om jag tar emot Jesus. Men välja med vett och vilja att avstå från Jesus, ja då får jag gå under domens plan. Det finns en plan för det också. Jesus vill inte att någon ska dit. Absolut inte. Han önskar att alla ska hamna i räddningsplanen. Men ingen affärsidé. Det är det inte alls. Johannes 10. Här är sån underbar rubrik som är skriven att det finns så mycket bibelställen om det här så att det, Johannes 10. Så här står det från vers 7. Då sa det Jesus än en gång: amen, amen, säger jag er, jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda. Jag, Jesus alltså, har kommit för att det ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Tänk vad underbart. Det här är Jesu, ja, kalla det marknadsföring då. Det är att varje människa som tror på Jesus ska ha liv i överflöd. Det här är inte några inkonsekventa handlingar. Det här är bestämt redan från början. Det här är konsekvent rakt igenom. Det finns liksom ingen avvikelse från varken höger eller vänster. Ett sista bibelord. Joel ska vi gå till. Joel 2 och 32. Det här är ett bibelord som citeras. Det återkommer i Apostlagärningar och Romarbrevet. Men jag läser bara från Joel. Det står det så här från 2:32. Och det skall ske att när Johan åkallar Herrens namn skall han bli frälst. Ja, så står det faktiskt. Det är för att det står ju så här. Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Alltså betyder att om jag åkallar Herrens namn, ja då blir jag frälst. Om det skulle kunna stå så här. Och det ska ske att när Bosse åkallar Herrens namn så ska han bli frälst. För det står ju att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Visst känns det här underbart? Alla som åkallar Herrens namn blir frälst. Det är ingen affärsidé. Det är en räddningsplan, vänner. Det här är den mest perfekta räddningsplanen som finns. Och en räddningsplan som inte beror på var jag finns, om jag är man eller kvinna, rik eller fattig. Den har ingenting med min tradition att göra. Var och en som åkallar. Ja. Tänk vad härligt att få leva den här räddningsplanen. Och tänk vad gott att få ha en chef som inte är inkonsekvent. Det är jobbigt med konsekventa chefer ibland, tycker vi. Men det är ännu jobbigare med inkonsekventa som bara byter spår kors och tvärs. Jesus, han håller samma spår rakt igenom. Så egentligen, när vi har vandrat en tid med Herren, så borde vi veta vad han vill. Det dyker inte upp några hoppsan, gjorde Jesus så här. Därför att han säger aldrig att nej, jag ska nog ändra min tanke idag. Det gör han aldrig. Hans plan ligger fastslagen hela vägen ut. Och tänk att vi är människor här i Smedjebacken som är, hur kan man använda ordet, brandmän. Och Jesus, han är skiftledaren. Han vill sända ut oss att rädda människor som håller på att, ja, nu fick vi ihop lite billigt här. Brandmännen åker ut för att rädda och undsätta människor och släcka eldar. De vill ju få ut människor som kanske är i huset som brinner och släcka elden som förgör. Och djävulen är ju elden som förgör. Och Jesus vill ju att vi är hans små brandsoldater. Nu börjar vi komma igång på det här. Han skickar ut oss för att rädda människor som håller på att brinna upp på grund av att de tillhör inte Jesus. De tillhör djävulen eftersom de inte åkallar honom. Då sänder han ut oss och sätter han ett larm. Då drar han larmet på stationen. Så säger han: Persson där borta måste ni åka bort och rädda. Så skickar han ut den lilla brandtruppen där. Så kommer vi cyklandes, gåendes, bilandes. Tänk vilken bild att få gå hem den här dagen. Vi får ju Jesu brandsoldater. Släcka djävulens eld i hela den här bygden. Och rädda alla människor som finns i den elden. Tänk vad härligt. Jesu brandsoldater. Får nästan göra en sång om det här. Ja. Herre Jesus, jag bara prisar dig, bara ära dig. Tack Herre att vi får vara, att vi får vara dina brandsoldater, Herre. Tack Herre att vi får finnas i din räddningsplan. Herre, tack att vi får rycka ut och rädda människor i den här kommunen. Åh Jesus, jag prisar dig för att var och en som finns i den här församlingen, ung och gammal, man och kvinna, får vara en brandsoldat för dig, Jesus. Tack för att du har kallat oss var och en till uppdrag. Tack att du har kallat oss som församling att få släcka djävulens eld i den här bygden. Och Jesus, jag bara prisar dig. Herre, tack att du får ösa ditt vatten över alla eldarna. Och Jesus, jag bara ärar dig, bara prisar dig, Jesus. Tack att vi får stå i din tjänst. Jag bara tackar dig för att du låter oss mer och mer förstå vad din plan är. Vad din räddningsplan är för Smedjebacken. Jesus, jag bara ärar dig och prisar dig för detta. Ha Jesus, halleluja. Tack Jesus. Att vi får rycka ut och rädda människor. Ja Jesus, jag bara ärar dig och prisar dig. Halleluja. Jesus, 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 jag bara prisar dig. Halleluja. Ja, det var nästan så här, jag började känna så här lite, det spritter lite så här i benen den här förmiddagen. Att jag får vara en Jesu brandsoldat. Att jag får ta livets vatten och ösa över djävulens eld. Jag får rädda människor. Jag får ta fram skumsläckan och bara dränka människor med heligt skum. Åh, vad underbart. Jag bara prisar dig. Halleluja. Ja. Härligt. Jesus, Jesus. Halleluja. Åh, vad underbart att få känna här förmiddagen. Ja, jag börjar känna sån här glädje. Det bara bubblar inom mig. Jag får känna att jag får vara en Herrens brandsoldat. Tänk vilket uppdrag han har kallat mig till. Ut med skumsläckan. Och fylla med skum. Och rädda människan till himlen. Ja, det här känns underbart. Kanske kallas för brandkyrkan. Nej, det går bra med den namn vi har. Ja, det här känns underbart, vänner. Så att när vi går hem idag så får vi tänka, ja, jag finns i hans räddningsplan som hans brandsoldat. Tänk vad härligt. Jag är en hedning, jag är en viking. Jag har blivit befordrad till att vara Jesu brandsoldat. Tänk vad härligt. Amen.